Hej och välkommen till podden Förändring med Peter och Rebecka. Den här podden handlar om hur man leder förändringsarbeten. Jag heter Rebecka Thulin och jobbar med kompetens och ledarutveckling i Malmö.
Och jag heter Peter Fischdell. Jag är psykolog och jobbar med ledar- och organisationsutveckling. Bor i Uppsala och jobbar i Uppsala och Stockholm. Både Rebecka och jag är certifierade inom OBM, som är en metod för att leda förändringsarbete. OBM står för Organizational Behavior Management och kommer ursprungligen från KBT, som är kognitivt beteendeinriktad terapi, som ju bygger på inlärningsteoretiska principer.
Det låter lite som att det här är värsta teoretiska podden, men det kommer det inte vara.
Nej, det är bra att du säger det, för vi ska försöka hålla oss väldigt pragmatiska. Och väldigt mycket av det som vi vill dela med oss av, det är våra erfarenheter av att använda den här metoden i den praktiska verkligheten. Så väldigt många av de tipsen som vi har, de kommer ifrån hur det har gått för oss eller hur det har gått för förändringsledare som vi har gjort sällskap på vägen.
När man då startar upp ett förändringsarbete så är det ju viktigt att få med sig gänget. Att få med sig alla de som omfattas av förändringen. Och ja, alltså det är ju viktigt i hela processen, men om man har fått till en riktigt bra start så har man ju väldigt mycket att vinna på det. Och det är precis det som det här första avsnittet kommer handla om. Du kommer få konkreta verktyg som du direkt kan börja använda för att få med dig folk på ditt förändringsarbete. Ja. Och vi ska börja med en fråga.
Yes. Ska jag ta den? Ja. Frågan till dig som lyssnare är väldigt enkel då. Alltså, vem vill du följa? Hur agerar den personen? Alltså, tänk fritt utifrån både privatlivet och jobbet. Och vi vill verkligen att du ska liksom reflektera och tänka efter på den här frågan. Så det är inte bara någonting vi säger. Så därför kommer vi vara tysta en liten stund så du får tid att fundera. Frågan är alltså, vem vill du följa?
Förhoppningsvis fick du upp några inspirationskällor i ditt huvud för hur man får med sig folk. Kruxet är ju bara det att alla vill inte följa samma typ av människor. Så tips nummer ett är ju då att fundera över vad behöver dina medarbetare, ditt gäng, var och en för sig, för att vilja följa just dig.
Ja, och den stora utmaningen är att vi kommer ju prata om allmänna och kanske till och med generella principer för hur man får med sig folk. Och de gäller ju. Samtidigt som vi måste komma ihåg att varje person är unik och måste ha sin speciella omvårdnad eller omtanke för att få det att funka. Det här är en del av utmaningen i att driva förändringsledning. Så nu tänker vi att vi ska dela med oss av vår kunskap och erfarenhet om hur det är att få med sig folk. Och steg ett i alla förändringsarbeten är att sätta mål och att man är tydlig med det. Men nu ska vi börja med steget som är före steget. Om det nu finns ett som är före steg ett.
Är det noll eller minus ett? Eller
ja, är det? Det är nog nollsteget.
Ja, okay. Ja. Vi har för enkelhetens skull försökt sammanfatta detta i tre punkter. Men innan jag säger de tre punkterna så är det någonting som behöver genomsyra allting. Och det är att skapa sig en god relation till dem som man ska jobba tillsammans med i ett förändringsarbete. Känner vi oss sedda, hörda, uppskattade av den som leder oss så ökar sannolikheten väldigt att vi vill följa den personen. Hur gör man det då? Hur skapar man en relation? Kan man ju undra. Och då har vi satt ner tre punkter som vi tycker är bra att ha med sig in i ett förändringsarbete. Och det är 1. Kommunicera tydligt. 2. Fråga. Snedstreck lyssna, om man ska lägga till. 3. Följ upp.
Ja, och lite grann så om vi går tillbaka till den tysta reflektionen som du gjorde för en liten stund sedan, när du funderar på vem du vill följa, så är vår gissning att den personen är bra på de här tre sakerna. Och det skapar en bra relation. Och har man en bra relation så är det roligare att följa den personen.
Ja, och man slänger sig med uttrycket att Att skapa en god relation, det handlar ju inte om att vara privat eller vara kaffe och bulla. Ja, det kan det ju göra. Men i det här sammanhanget så, om man tar steg ett och kommunicerar tydligt. Att kommunicera tydligt skapar verkligen goda relationer på jobbet. Alltså, är jag tydlig med vad jag förväntar mig så skapar ju det en förutsägbarhet. Och det blir också mycket tryggare på jobbet. Jag vet vad som förväntas av mig och jag vet när jag gjort något bra eller mindre bra.
Ja, och tydligheten i kommunikationen. Det finns ju en sån här sägning att kommunikation sker på mottagarens villkor.
Mm.
Vilket innebär att det är den som lyssnar som bestämmer vad hon har hört.
Mm.
Ja, hur ska man då få reda på vad de har hört?
Ja. Fråga.
Yes, fråga. Och kom fram till vad ni gemensamt är överens om är kommunicerat.
Mm.
Och så ett roligt exempel från vardagen, det är om man ska städa undan i köket hemma efter middagen. Har du som förälder och dina barn samma bild av hur det ser ut i köket när det är färdigstädat? Ja, i min familj så ser det lite olika ut.
Ja.
Vilket innebär att det räcker inte att säga att den som dukar av får städa färdigt i köket också. För det kommer se lite olika ut.
Mm.
Och om man nu är bekväm med att det ser olika ut, så fine. Men om man har en idé om hur det ska se ut så behöver man nog vara överens om det. Vilket i mitt fall då innebär att jag behöver vara överens med mina barn om hur det ska se ut när det är färdigstädat.
Mm. Hur går det då?
Halvbra kan jag säga.
Du har ju rätt många barn. Så.
Ja, jag har något.
Det är många håller reda på.
Ja. Men det är roligt. Och, alltså, man måste vara tydlig med det. Mm. Och det här blir ett sånt konkret exempel som de flesta har lätt att känna igen sig i.
Mm. Men alltså, för om man ska ta det till någon jobbsituation så är det ju inte helt ovanligt att vi slänger oss med uttryck och alltså, jag vet inte, städa i ordning eller plocka undan i köket vad motsvarigheten skulle vara på jobbet, men jobba serviceinriktat mot våra kunder, kanske vi säger. Och då har jag en bild kanske som projektledare kring hur det ska se ut. Och sen plötsligt upptäcker jag att, jaha, man agerar ju inte på det sättet som jag tycker. Men det kan ju finnas en nyckel där i att man behöver skapa sig en gemensam bild av vad betyder egentligen det här.
Ja.
Jag har inte varit tillräckligt tydlig uppenbarligen.
Nej, och där är det ofta så. Det är det som är kommunikation, att vi måste göra bilden gemensam och vi måste vara överens om vad det är vi vill ska hända.
Mm.
Och hur man gör det.
Mm.
Och det innebär att vi behöver lägga ner ganska mycket tid på kommunikation. Man behöver köra det fram och tillbaka. Mm. Och ett sånt enkelt tips är att fråga inte om personen har hört, utan fråga vad de har hört. Så får vi ofta reda på.
Mm.
Och här uppstår det ofta liksom tydligt att man inte har hört samma sak.
Då har vi ju nästan glidit in på punkt 2, fråga redan känns det som.
Ja. Och det är väl bra att du säger det, för allting hänger ihop förstås.
Mm.
Vi vill ändå försöka dra isär och hitta olika punkter, men allting hänger ihop. Fråga. Ja, fråga är ju liksom det bästa verktyget. Och väldigt enkelt. Ja,
men jag tänker på det här med att det kan vara så att när man ska dra igång ett förändringsarbete så presenterar man det på ett sätt som man tycker är riktigt bra. Och det är det sannolikt. Men sen så de som omfattas av förändringen kan ju ha alla möjliga olika invändningar kring problematiken att börja göra någonting på ett annorlunda sätt. Och då, om man inte passar sig där så kan man ju bli lite irriterad. Eller, jag kan bli det.
Mm.
Ja, och det gäller att liksom då lägga band på sig. Och ja, man kan ju ha som ett mantra för sig själv att varje invändning är ett lösningsförslag nästan.
Ja, och om man orkar vända liksom de invändningarna till att det här är folks sätt att visa intresse, så blir det för dig som förändringsledare otroligt viktigt att lyssna och ställa frågor.
Mm.
Och ställa frågor för att du är nyfiken. Vad händer då om du inte är nyfiken? Nej, men då är tipset att låtsas vara nyfiken.
Mm.
Och det funkar.
Mm.
Och det här har vi sagt till jättemånga förändringsledare. Men låtsas vara nyfiken.
Mm.
Sen kan man inte låtsa sig igenom en hel process. Men när man låtsas vara nyfiken så kanske man blir nyfiken.
Det blir man ju.
Ofta är det ofta. Så. Ja.
Mm.
Så det är ett bra tips. Ställ frågor, lyssna för att du är nyfiken på vad det är den andra personen menar.
Mm.
Hur tänker hon? Vad är det hon egentligen säger?
Mm. Men man kan ju egentligen säga då att vad ska man säga, brinnande brandtal, det är kanske lite kaka på kaka att säga så, men helt fantastiska brandtal kring det värdet av en förändring är kanske inte så meningsfullt att lägga sin tid på att skapa den typen av manus till den typen av brandtal.
Nej, jag tror inte det. Sen behövs ju de också i vissa sammanhang, så tycker man att det kan behövas.
Mm.
Det finns ju massa idéer om sådana historiskt viktiga tal som har gjort skillnad. Vi tror nog mer på det historiskt viktiga samtalet.
Ja, de kan ju ha gjort skillnad i stunden, tänker jag. Men ja, sen följer ju någonting efter dem. Jag menar, de som har hållit de brandtalen har ju sen fortsatt kämpa och kriga på i sin kamp, ja, tänker jag.
Så är det.
Så även om det kan verka som att det var då talet som gjorde skillnad, så är det väl ändå inte det.
Nej, men lyssna och var nyfiken.
Mm.
Alltså, jag tror det. Och lyssna, alltså det enklaste om man inte vet hur man gör när man lyssnar, det är att man ställer följdfrågor.
Mm.
Och ska man ställa en följdfråga så innebär det att man måste lyssna på vad personen säger för att kunna ställa en följdfråga.
Mm.
Och så behöver man också skilja på att lyssna betyder inte att man håller med.
Mm. Nu kom jag på en grej som en chef sa till mig en gång efter en utbildning jag hade hållit. För att, ja, men det var nog du sa det först till mig och sen sa jag det till henne och sen sa hon till mig att det var ett fantastiskt råd att, nu kommer det, när du har ställt en fråga och du ska lyssna på medarbetaren så har du i uppdrag att när den har pratat klart sammanfatta högt då inför medarbetaren vad den har sagt. Då måste du ju lyssna.
Yes, bra. Sammanfatta är otroligt viktigt. Inom psykologin kallar man det här för spegling.
Mm.
Att man återberättar det personen precis har sagt. Antingen då ordagrant eller med sina egna ord eller att man speglar en känsla.
Mm.
Och det är ett otroligt bra verktyg.
Mm.
Man behöver komma ihåg att det är ett av de verktyg man behöver använda när man lyssnar. Man kan inte bara använda det. För då blir det konstigt. Då blir man en sån här tv-psykolog-karikatyr. Och den behöver vi inte.
Nej, det behöver vi verkligen inte.
Nej. Men spegling är bra.
Ja.
Otroligt kraftfullt.
Och jag tycker ändå att även om det kan låta väldigt konstlat att sammanfatta efter vad en person har sagt, så skulle jag ändå säga att ja, om du tycker någonting känns olustigt och det här är inget för mig, då är det något du ska testa.
Ja.
Det är i alla fall min erfarenhet. Ja. För det kan, alltså sådana små justeringar kan ge jättestor effekt.
Ja, och jag tror det, förkastar man den metoden så där tidigt så är det för att man inte har prövat den.
Mm.
För sammanfattar man det som någon precis har sagt, då märker man också om man har lyssnat fel.
Mm.
Det var inte alls det den här personen ville säga.
Mm.
Och då blir det uppenbart, ja men det var det jag hörde. Ja men det kanske inte var det den här personen ville säga.
Mm.
Och det blir jättetydligt.
Mm.
Och om inte annat så blir det här tydligt tillsammans med den som man bor med. Som man pratar väldigt mycket med. Att man ibland pratar parallellt med varandra.
Mm.
Och då kan man behöva göra en sån här övning hemma.
Det är ett annat avsnitt.
Yes. Vi tänker nog att vi ska vara mera på jobbet än hemma. Men
ja,
ändå.
Ja, vi ska det. Okej, vi har pratat om kommunicera tydligt och fråga. Och vi ska säga någonting mer där kan kommunicera tydligt. För det finns tre frågeord man kan ha med sig. Som man ska kommunicera och fråga kring. Och det är ju, vad ska vi göra? Eller vad ska vi uppnå?
Mm.
Varför? Och då, varför tycker jag vi ska göra det? Och även då fråga, varför tycker ni? Eller varför tror ni att det här är viktigt? För om vi, alltså ja, vi människor vill ju inte bli tillsagda vad vi ska göra. Vi vill komma på det själva.
Mm.
Och det kan ju låta manipulativt att fråga dem, varför tror ni? Men det hjälper.
Mm.
Och sen kanske de ändå inte håller med, men har man ändå bara fått uttala ja, sina invändningar eller om man har fått sätta ord på det så kan man ändå gå med på en förändring. Bara man har blivit lyssnad på.
Yes, och det är bra att du säger det, för här kommer vi tillbaka till relationsordet. Det här är en av de sakerna som bygger relation.
Mm.
Att känna sig lyssnad på blir otroligt viktigt för att vilja göra förändringen som sen ska göras. Även om inte just mitt förslag gick igenom.
Mm.
Men om jag känner mig lyssnad på, jag känner att ni har tagit till er mitt förslag, så kommer jag ha lättare att följa någon annans idé om hur vi ska göra.
Mm.
Så att bli lyssnad på, att bli uppmärksammad, skapar en trygghet i relationen.
Mm.
Och skapar större lust att följa.
Mm. Så vad ska vi göra? Varför ska vi göra det? Och sen hur? Vad vill du säga om det?
Ja, det finns mycket att säga om det. Vad som ska göras. Tittar vi på jobbet så kommer det ofta idéer uppifrån. Ibland så kommer det faktiskt idéer från medarbetarnivå som bestämmer vad vi ska göra. Och de måste man ha med sig i det vanliga liksom förändringsarbetet förstås. Men kommer uppifrån så är vadet bestämt uppifrån. Varför måste var och en på sin nivå kunna svara på?
Mm.
Och det måste få vara olika. Och sen hur? I största möjliga mån så ska man låta medarbetarna så långt ut som möjligt i organisationen få bestämma hur jag ska göra det här. Ibland måste man bestämma huret uppifrån. Det kan till exempel vara styrt av någon lag om hur man ska göra. Och då finns det inget utrymme. Men i möjligaste mån så ska medarbetarna få vara med och bestämma sitt eget hur. Och får man göra det så ökar lusten och följsamheten med att ta sig mot målet som är vadet.
Mm.
Så hur mycket hur får var och en bestämma? Och det tycker jag också att man ska prata tydligt om.
Mm.
Ja, för som sagt, är det lagstyrt så får vi inte bestämma. Utan man måste sätta ett kryss i den här rutan. Annars får man inte gå vidare.
Mm.
Mm. Tänker du något mera kring huret?
Nej, jag bara börjar tänka på lagstyrt och... Men även om saker och ting är lagstyrda och man kan tycka att ja, men det är ju ingenting och det är bara varsågod själv och börja arbeta på det sättet, så finns det ju ändå ett antal exempel på där man trots lagen inte börjar jobba så.
Mm.
Så i alla sammanhang har vi ju som människor behov av att, vad ska man säga, bearbeta det, förändringen genom att prata så här. Punkt 3. Ja, om man verkligen vill förstöra relationen så följer man inte upp.
Mm.
Alltså då säger man, det här är otroligt viktigt för vårt företag att vi lyckas genomföra den här förändringen. Så håller man i 1-2 veckor och sen nämns det inte mer. Då kan man inte komma sen och undra, vad fan hände? Hur svårt kan det vara? Varför hände inte det som vi har pratat om så länge? För vi har inte pratat om det länge.
Nej, och den enkla principen är det att det som följs upp, det är det som blir gjort.
Ja. Och vi ska ju inte sticka under stolen med att det är energikrävande för oss människor att göra saker på ett annorlunda sätt. Att förändra någonting i vår vardag. Och ja, egentligen behöver vi ju följas upp. Antingen följer vi upp oss själva eller så följer någon annan upp oss. Men varje dag.
Ja, och det är kul att du säger det. För vem ska göra
uppföljningen?
Ja.
Förlåt.
Det var kul. Det var bra att du sa det. För det här är någonting som vi måste komma ihåg. Ibland då när vi pratar om uppföljning, om hur viktig den är och att den helst ska ske varje dag och kanske till och med flera gånger om dagen.
Mm.
Då blir förändringsledaren eller chefen helt perplex och säger, hur ska jag kunna hinna med det här?
Mm.
Nej. Ja. Grunden är att medarbetaren kan följa upp sig själv. Nästa steg är att man får en kompis som följer upp mig. Och det kan vara bordsgrannen eller den som sitter i rummet bredvid.
Mm.
Sen kan man para ihop de två kompisarna med kompisparet bredvid. Mm. Så det blir de 4 stycken som följer upp.
Mm.
Och sen kan medarbetargruppen följa upp i nästa nivå. Och sen kommer chefen.
Mm.
Chefen behöver följa upp på individnivå men kan också komma in en gång i veckan eller en gång i månaden och fråga hur har gruppen presterat.
Mm. Jag läste en bok om... det var någon studie i något land. Jag kan inte hänvisa till det. Men man får mejla om man vill veta mer. Då skulle man börja dricka ett glas vatten varje morgon. Att få den förändringen, som ju är ganska simpel, på plats tog 61 dagar.
Ja.
Så, ja. Varför sa jag det egentligen? Då blir man helt knäckt. Det är ingen som vill leda någon förändring om man tänker på det exemplet.
Nej, det blir skitjobbigt. Men om vi nu tänker så att det här är helt sant.
Ja.
Ja, då är det det man får förhålla sig till.
Ja, exakt.
Vilket innebär att det tar väldigt lång tid. väldigt, väldigt enkla saker är svårt att få hända.
Mm.
Och låt oss säga att det är viktigt att vi på det här jobbet dricker ett glas vatten. Som dessutom sannolikt är viktigt på de flesta arbetsplatserna, för de flesta människorna dricker för lite under dagen. Så det var ett bra tips.
Det var inte så dåligt, ja, i alla fall.
Men att få just den enkla saken att hända,
ja,
är otroligt svårt och det tar tid.
Ja.
Vi måste vara noggranna. Vi måste följa upp. Börja med att följa upp sig själv på en scoringlista.
Mm.
Följa upp din bordsgranne. Följ upp i det här 4-laget. Följ upp i det 8-laget.
Mm.
Och sen då ha det som en punkt på dagordningen på veckomötet.
Mm.
Kanske att ta i, verka fånigt. Är glaset med vatten det viktigaste mötespunkten?
Om det är det så ska den vara.
Ja. Och här är väl också viktigt att på jobbet kanske man har 100 viktiga saker att göra. Och vi kan inte ha 100 saker i fokus hela tiden.
Mm.
Och därför så väljer man ut någonstans mellan 3 och 5 viktiga saker, mm, som man följer upp.
Mm.
Och så skiftar man det en gång i veckan eller en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Men någonstans så, när man har slutat följa upp och dricka vatten, så är det inte oviktigt. Och då kanske man måste följa upp det en vecka i halvåret.
Mm. Ja, men jag menar, vi gör ju massor med saker utan att någon följer upp oss. Ja. Och det är ju på något vis då, ja, då finns det ju alla möjliga mekanismer i vår vardag som gör att vi gör olika saker. Men när vi verkligen ska göra ett skifte och börja genomföra en förändring som ju tar mycket energi för individen, då behöver vi finnas till hands och hjälpas åt. Och då menar jag inte bara chefen, förändringsledare, utan alla egentligen.
Ja, och det är väl det som är viktigt med all uppföljning, mm, alltså på arbetsplatsen. Att vi kan inte låta det vara chefen, utan, mm, vi har alltså kompisuppföljning,
mm,
som blir otroligt, mm, viktigt. Sen nästa sak med uppföljning som också är viktigt att ha med sig, det är att många förknippar uppföljning till någonting negativt. Att någon ska komma och kontrollera mitt arbete. Och det är väl bra. Men kontrollen är ju till för att man ska få visa hur duktig man har varit.
Ja.
Så uppföljningen måste vara kopplat till att man får visa vad man har gjort,
mm,
och hur bra det gick och hur duktig jag har varit och hur mycket jag har bidragit till, mm, den här gruppens framgång.
Mm.
Så att det är positivt att bli uppföljd. Så, mm, att man längtar efter uppföljningen.
Alternativt om det inte har funkat så har man ett samtal som hjälper en vidare framåt.
Yes.
Inte diskutera varför gick det inte, utan okej, okay, vad gör vi nu framåt? Vad behöver du för hjälp?
Ja. Och att man har fokus på det framåt. Mm. För ibland så går det ju inte bra och då behöver man hjälp.
Mm.
Stanna inte upp för länge i att beskriva vad det var som gick dåligt och varför det gick dåligt. Mm. Utan fundera på att nästa gång i samma situation, hur ska jag göra då?
Ja.
Vi behöver lära oss av misstagen, så jag menar inte att vi ska glömma bort det. Men fokus måste ju vara hur vi ska lösa det nästa gång.
Mm. Just
det. Det är det som är viktigt. Och då kan man faktiskt få hela arbetsgruppen att tycka att det är roligt att bli uppföljd. Och det har vi märkt på många ställen där vi har varit inne och jobbat.
Mm.
Får man uppföljningen att bli på det här sättet positiv, så längtar medarbetarna att få bli uppföljda.
Mm.
Eller för att berätta om sitt scoringschema. Att nu har jag gjort 10 sådana här. Och då får jag berätta det, mm, för min, mm, kompis som sitter i skrivbordet bredvid.
Mm. Sen tänker jag att temat är ju att få med sig folk, och det ultimata kvittot på att man har fått med sig folk är ju att alla hjälps åt. Verkligen att alla, det är inte bara förändringsledaren som drar i det här projektet, utan det gör vi tillsammans. Då har man ju verkligen skapat en relation som möjliggör, alltså lyckas man med det och aktiverar en hel grupp, så har man ju hur mycket som helst att vinna på det.
Ja, och det är gruppens prestation som räknas. Mm. Mm. Och så ser det ut på nästan alla arbetsplatser, att det är en lagprestation.
Ja.
Och det är liksom lagets gemensamma prestation som räknas.
Mm. Men det är ju på något vis förändringsledaren sätter ju, det blir ju någon slags, jag vet inte vad heter det, role model.
Ja, men rollmodell.
Ja, mall för ett bra sätt att agera på i det här förändringsarbetet. Att,
ja,
kommunicera tydligt, just, vara nyfiken, fråga och följa upp.
Ja.
Det gör ju att det blir goda relationer och förutsägbart.
Ja.
Och då vill man ju hjälpa till i det, tänker jag.
Och våran idé i det här är att det är så förändringsledaren, men också alla medarbetare behöver skapa en miljö där man uppmärksammar det som funkar.
Mm.
Man uppmärksammar det, mm, som går bra. Vi delar med oss av det som går bra.
Mm.
Jag berättar för andra när det har gått bra för mig. Och bjuder på de erfarenheterna så att andra kan göra likadant.
Mm.
Men att man också är helt öppen med att det här behöver jag hjälp med. Och att man också skapar en miljö där man får hjälp när det inte går bra.
Mm. Och jag menar de mest alltså välfungerade medarbetare kommer ju till ett sånt möte med allting som man har gjort fel.
Mm.
Så då är det ju viktigt som förändringsledare tänker jag att visa på att vi fokuserar på det som fungerar bra.
Ja.
Och för man vet om alla tabbar man har gjort.
Ja, och lite grann det här med avvikelsehantering.
Ja.
Det hanteras ju på olika sätt i olika organisationer.
Mm.
Men vi vill ju ha upp en hög frekvens av avvikelserapportering.
Mm. Absolut.
Ja.
Och att våga säga att man har gjort en misstag eller gjort fel. Och det är viktigt med den tilliten att jag vågar berätta när jag har gjort någonting fel.
Ja.
Utan att det händer något jättehemskt för mig.
Ja,
annars precis. Vågar jag inte det, då börjar jag ju mörka.
Ja, och då är vi snabbt inne på fel väg.
Ja. Du, jag tänkte på en annan sak här. Att få med sig folk. Kan man verkligen få med sig alla?
Nej, alltså alla ska inte med. Det är jättetydligt. Men man ska försöka få med alla.
Mm.
Sen då i en normalfördelningsprincip så är det så att man får inte med sig alla.
Mm.
Det är alltid någonstans mellan 5-10% som inte kommer vilja göra den här förändringen. Då måste man fundera på att måste de? Ja, kanske då. Och det här kan ju vara. Om man nu spelar fotboll i ett korplag så kanske man bara har de här personerna.
Mm.
Och då måste alla vara med, annars så får vi inte ihop ett lag. Så ser det ofta ut på jobbet. Att det är de här medarbetarna vi har. Så vi måste få med oss alla. Sen ska inte alla göra samma saker. Alla måste inte göra lika mycket.
Mm.
Och man måste vara tydlig med det.
Men det blir ju ganska lätt att man fokusera på dem som inte vill. Man fokuserar för mycket på dem.
Ja. Det man ofta har missat då, det är att man har liksom en negativ uppföljning. Man följer upp det som inte funkar.
Mm.
Om man istället då har en positiv uppföljning och låter folk berätta om vad det är som har funkat.
Mm.
Om man nu ska göra 10 stycken av någonting om dagen. Låt folk berätta om hur många man har gjort. Och de som har gjort 10 får berätta om det och hur gick det. Och gick bra och varför gick det bra och hur kändes det för dig och vad har du för tips till de som inte har kommit upp i 10?
Mm.
Hur ska du hjälpa din kompis som bara gjorde 5 idag?
Mm.
Sen är det ju så, det är klart att vi presterar olika.
Absolut.
Och så får det vara också och det står vi också ut med om det inte blir för olika.
Mm.
Men det vet ju ni alla som lyssnar också att vi har vissa som alltid levererar och alltid levererar i tid och med kvalitet.
Mm.
Och så har vi de som inte alltid levererar. Och inte alltid med den kvaliteten vi önskar.
Mm.
Men vår erfarenhet är ju ändå att när man gör en positiv uppföljning. Och när man låter folk följa upp sig själv. Och sen är vi tillbaka till det vi pratade om för en stund sen. Att kanske då har den här personen inte fått vara med och bestämma hur det själv. Mm. Sen är det väl så att huvuddelen i det vi vill prata om. Det är de här 80-90% som faktiskt på det sätt är lättare att påverka och lättare att få med sig. Hur vi hanterar besvärliga personer och de som är motvalls, de ska vi ta upp i ett särskilt program. För vi behöver ägna lite mer energi
åt det. Ja, det gör vi. För nu har vi ju faktiskt på steg 0, eller punkt 0.
Yes, steget
för hur man leder förändring. Steget före steg 1.
Ja.
Ska vi reflektera nu?
Ja, vi har en idé om att reflektion är ett bra verktyg för alla ledare. Att man behöver stanna
vi upp. Vi har en idé. Vi vet att det är ett bra verktyg.
Vi vet. En idé. Ja.
Vi har kanske skrivit upp. Det har vi inte. Vad är det vi ska reflektera kring?
Nej, men om vi stannar upp och liksom bara säger att ja, men nu har vi nog pratat färdigt om det här.
Mm.
Det finns ju förstås jättemycket mer att säga.
Mm.
Men låt oss vara färdiga för stunden.
Mm.
Och härifrån så vill vi gå över till att presentera ytterligare ett verktyg. Som heter reflektion.
Mm. Föreningsledarens bästa vän, eller? Jag vet inte.
Ja, kan vi nog säga. Mm.
Den här delen av podden kallar vi reflektionsminuten. Vi får se om den kommer flyga.
Mm.
Vi tror det. Det är därför vi har lagt in den.
Mm.
Ni ska nu få en stund till att reflektera kring det vi har pratat om. Ämnet är, hur får jag med mig folk på ett förändringsarbete?
Ja.
Reflektera fritt en liten stund kring detta.
Visst är det härligt när det blir tyst och när man är ensam med sina egna tankar. Att vara tyst funkar halvbra i radion, men jag gillar reflektionstiden och upptäcker att jag tar den alldeles för sällan. Så det bästa är om du kan dela mer av din reflektion till någon, för då får de faktiskt ett högre värde. Och vi tänkte att vi skulle dela med oss av våra reflektioner. Och jag tänkte, Rebecka, nu under den tysta stunden, vad dök upp i huvudet?
Det dyker upp olika personer som jag möter på jobbet i mitt huvud. Som är helt motsatt mig i personlighet, skulle jag säga. Och hur jag har jobbat ganska hårt på att inte kasta in mina synpunkter i samtal. Utan verkligen fråga kanske minst 3 frågor till. Öppna frågor till på det de har att säga. Och hur det gång på gång då dyker upp superintressant input. Som jag inte hade tänkt på. Så liksom punkten 2 fråga är, ja, man kan prata hur mycket som helst om den. Och vad man har att vinna på det. Att inte direkt kasta in sina egna tankar, input, synpunkter. Eller, utan verkligen.
Mm.
Ja.
Mm, spännande.
Mm. Och du då? Vad kom upp?
Ja, det var massa saker kring min egen otålighet egentligen.
Mm,
och kände nu hur mycket vi pratar om uppföljning och hur viktigt det är.
Mm.
Och hur dålig jag är på det.
Mm.
För att jag tycker att det är mycket roligare att starta. Jag är väldigt liksom förändringsbenägen och dålig på att följa upp.
Mm.
Trots att jag pratade så varmt om hur viktigt det är att göra det för att få med sig folk. Och kanske till och med följa upp mig själv på det som jag har startat och om jag gick i mål. Så det är absolut liksom, ja, någonting som jag kan förbättra. Som jag bara kom på genom att det var tyst en stund.
Mm.
Jättehärligt.
Verkligen.
Sen kan man tycka att det här visste jag ju redan om mig själv. Ja, men tydligen så behövde jag bli påmind.
Ja, just det. Mm.
Och på det sättet så vill vi använda reflektionen.
Mm.
Och vi tror ju faktiskt att det är ett otroligt nyttigt och kraftfullt
verktyg. Vi tror inte.
Nej, jag är lite för mesig.
Ja, jag är lite för mycket velor här, känner jag.
Ja, lite så. Det går ju inte. Nej. Men vi vet att det här är bra. Och ett tips är att du gör det här lite oftare.
Ja, det kräver ju inte så himla många sekunder för att man ska komma på bra saker som ger en någonting. Okej, sammanfattning.
Bra.
Hur får jag med mig folk? 1. Jag kommunicerar tydligt. 2. Jag frågar och lyssnar. 3. Jag följer upp. Och det som är som en ring runt allt detta är en god relation. Det är vårt recept på att få med sig folk. I ett förändringsarbete. Tillägg?
Nej, egentligen inte. Det var så bra sagt så det är inte mycket mer att säga faktiskt.
Skönt. Vi vill gärna ha er input. Så skicka gärna in synpunkter eller frågor som ni vill att vi ska ta upp. Och våra kontaktuppgifter hittar du på Instagram eller vår hemsida. Och båda dessa sidor har namnet förändringsarbete.nu. Ja, allra sist så vill vi bara säga tack till lite olika personer som har hjälpt oss med denna podden. Magnus på Thulin Digital för lån av studio. David på Uppsala Kafferosteri för kaffet. Och Kalle Järlovstig som skrev musiken till vår jingle.
Mm.
Yes. Tack så mycket.
Och på återhörande.
Ja! Yeah.